Radioplay. Freakshow denna vecka presenteras i samarbete med Läkarmissionen och deras kampanj för att stoppa könsstympningen världen över.
Och det vi i Freakshow och Läkarmissionen vill är att du hjälper oss att stoppa könsstympningen. Swisha 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217, 90 00 217, och märk swishen Varje flicka.
För 200 kronor ger du en flicka i riskzonen en plats på Läkarmissionens läger. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Jakob hittar psykopater.
Det hon berättade som var hennes liksom ögonöppnare var att han under sexakten kunde väsa orden: du är min.
Var det här det första hon sa? Vi leker Fuck, Marry, Kill med svenska kändisar Benjamin Ingrosso, den forna tennislegendaren Mats Wilander.
Och det gillar jag.
Och så Roland Nordqvist. Det är Telia-pappan. Och så lär vi ut allt om shamaner.
Och shaman är alltså ingen sån som kommer naken och har så död skinn, björnskinnspäls.
Nej.
Utan de har så en riktig björn liksom.
Då välkomnar vi er till ännu en fredag, ännu ett freakshow. Det här är avsnitt 110. Har jag kollat upp i mina anteckningar. Jag heter Messiah Hallberg, bredvid mig som vanligt Jakob Ökvist.
Sätter det någon extra press på oss att det är just det avsnitt 110?
Ja, det gör det.
För det är det där magiska 110:an.
Ja, det är ofta
det bästa.
Det är ofta då det är peak.
Ett program lyfter.
Ja. För er som inte har hört det här förut, det här är Sveriges snabbast växande nöjespodcast. En rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri.
Japp.
Med oss idag, vi välkomnar tillbaka en person som har varit här förut. Det är sjätte gången du gästar oss. Välkommen manusförfattaren, komikern och allmänt härliga personen, Kristina Nordhager.
Tusen tack!
Tack.
Vilken beskrivning av mig.
Ja, jag räknar ut det här. Du har varit med i 5 avsnitt av våra 109. Mm. Det gör att om man älskar då Kristina Nordhager så har man, ja, du är med då i 4,6% av alla freakshow-avsnitt. Ja.
Men det känns som att du har varit med i typ första 10 avsnitten var du med varannat.
Ja.
Och sen har du inte varit här på 100.
Nej, det var väldigt länge sedan.
Ja, det känns otroligt länge sedan.
Mm. Hur mår du?
Jag mår bra. Ja. Tack. Hur mår ni?
Ja, du kastar tillbaka direkt.
Ja, men vad ska jag faktiskt säga,
ja, men du kan säga off cameras, nu är inte så mycket kameror här, men off the air så sa du att det är den här stressiga tiden på året.
Ja,
när man känner som att någon stryper en liksom långsamt.
Ja.
För att det är så mycket måsten.
Mm.
Men är det så mycket måsten?
Nej, det är det väl inte, förutom att jag tvingades hit.
Ja, du, om det här är ett måste,
ja,
så är ju livet bara fullt av måsten.
Japp. Yep.
Ja.
Ja, men välkommen hit, kul att du är här. Det var
tack, roligt att vara här.
Jag såg dig. Jakob, vad tänkte du prata med då?
Psykopater.
Jaha, ja, perfekt. Mm.
Jag var på bröllop i Varberg i helgen.
Ja.
Har ni varit i Varberg?
Ja, på spa, va?
Det finns ett spahotell mitt inne i stan. Va?
Mm.
Spökar på det här spahotellet? Mm. För där bodde vi.
Såg ni något?
Vi såg ingenting, för att grejen var, vi var lite dumma i huvudet. Vi gjorde så att vi kom dit direkt, hade 10 minuter på oss att byta om, dra till bröllopet som var en fin kyrka utanför stan, in på någon så här fin strandrestaurang där vi åt en middag, tillbaks 02:30, somnade lite halvbladiga, vakna svintidigt för att åka hem och hämta barnen som var hos mor och morföräldrarna i Båstad. Så vi hann ju liksom inte njuta. Man bor på ett spahotell, men det är liksom, man kunde lika gärna bott på ett Scandic motell längs en motorväg och betalt 700 kronor istället för 1,9.
Ja, fast du får ändå frukosten och du får omgivningen. Och du får, du får möjligheten att säga, vi bodde ju på spahotellet förstås i Varberg.
Det är vinsten.
Mm.
Annars är det ju helt bortkastade pengar. Mm. Att ha ett sånt fint hotell där det är bara in and out och sen ligga avsvimmad egentligen. Mm. Nej, men då hamnade jag bredvid en kvinna på den här bröllopsmiddagen. Man sätts ju i såna här bordsplaceringar.
Mm. Var det långa bord eller var det små bord?
Ja, men det var ju det här högbordet för släkten till de som har gift sig. Och sen var det de här liksom vingarna ut där man satt och utspridda människor som aldrig har träffats. Och så ska man försöka föra en härlig konversation. Men då är det en kvinna som berättat en väldigt spännande historia om hennes exman som hon lite så här som en detektiv upptäckte efter några år att han var psykopat.
Ja, det är nästan alla.
Alla okay. Förhållanden innehåller en 50% psykopat.
Ja, mer än så.
Mer än så.
Ja. Men fortsätt.
Nej, men för det hon berättade som var hennes liksom ögonöppnare var att han under sexakten kunde väsa orden: du är min. min.
Oj.
Alltså nästan rytmiskt.
Jaha, i takt.
Så, och i början tyckte hon det var lite så här, ja, vad härligt, han vill verkligen markera att jag är, vi har något gemensamt.
Om det var de två där så är det ju egentligen övertydligt.
Ja, överkurs. Det är ingen
du
som behöver få det.
Min, ja, det är bara vi här.
Du är min. min är du.
Jag försöker.
Åh, gud, hur kan man ens komma på att säga något sånt?
Psykopat.
Men förlåt, var det här det första hon sa?
En liten icebreaker. Hej Elisabeth. Har din fru någon gång sagt när ni älskar, förlåt? Nej, men det här var ju efter några glas vin. Det här var kanske till efterrätten, jordgubbstårtan.
Ja. Men ändå, jag tycker att det är befogat att ställa frågan.
Ja, det är en märkligt samtal. Ja. Nej, men det var lite, jag blev ju nyfiken. Min exman var psykopat. Så, oj då, hur uppdagades det här? Du är min.
Hon säger det.
Nej,
alltså,
hon
det är
säger inte
så.
Jag väser ju, nu jag spelar mig in i hans roll. Hon sa bland annat...
Ja, det var ingen ljudupptagning.
Nej. Nej, men alltså att hon sa, han sa du är min under sexakten. Jag så förstår. Sa hon. Ja. Jag sa, va? Okay. Det säger man ju inte. Eller vad säger man? Man säger vad man vill, men...
Ja, det får man
göra. Man har ingen sexakt. Fortsätt.
Nej, men om man har en sexakt så behöver man inte säga du är min.
Nej, det behöver man inte göra.
Pax, du...
Ja, pax är ännu konstigare. Pax, du har den. Du har den.
Pax. Paxar man ju någon för att ingen annan ska ta den. Men vad ville han
med
du?
Burken, 1, 2, 3. Pax för dunken. Det är ju konstigt. Men vad...
Gjort kommer aldrig mer igen. Ja.
Men får jag fråga, hade kvinnan fler tecken på att han var psykopat? För jag tror inte att
om det
där
bara
håller,
var det.
Jag håller inte en sån vårdnadstvist.
Nej, men han var, när hon var ledsen var han glad. Och när hon var glad, då blev han ledsen. Och det har jag då förstått att det är typiskt psykopatdrag, är att när man ser någon som är ledsen så blir den psykopaten blir lycklig av att se någon ledsen. Och ju närmare personen står psykopaten, ju mer blir lyckokänslan av att personen är deprimerad.
Aha.
Alltså de känner lust i andras olycka.
Vet du vad? Jag är ju mycket lyckligare på begravningar än på bröllop. Vad säger du?
Ja, en varnings... Men ja. du väser inte, du var min.
Till kistan.
När du går förbi och lägger. Nej, men det tror jag handlar om en helt annan sak. Jag kan ju också bli deprimerad när jag ser ett studentflak. Ja. Det tror jag är mänskligt. Man tänker, den där tiden kommer aldrig tillbaks.
Ja, jag tänker stackare.
Ja, det också.
Uh-huh.
Fy fan att stå där och tro att det ska bli kul.
Tro att man är någon. Fy fan för er.
Jag blir jätteglad av studentflaken.
Uh-huh. Blir du det?
Ja, jag blir faktiskt det. Jag tycker det är, ja, det är helt fantastiskt. Jag är så glad för deras skull.
Men ingen känsla av att herregud, vad länge sedan jag stod där själv.
Ja, fast den kommer långt efter.
Ja, inte när du ser dem så kan du liksom njuta och tycka att det är kul. Mm. Men är det som Isaiah att du har roligare på begravningar?
Tjoligare sa jag inte.
Nej, det har jag inte. Men det är klart att jag blir jätteglad när jag ser honom ledsen.
Ja, men då finns det ju småtecken här på lite psykopati.
Vem ledsen?
Dig.
Din livskamrat.
Ja, fortsätt.
Nej, men och då blev jag lite nyfiken på det, för jag lämnade henne därhen. Men jag har nu tittat upp då, jag har gått in i det här med psykopati.
Uh-huh.
Det är tydligen vanligare än man tror. Och jag har då listan på, dels har jag listan på vilka tecken man ska titta efter. Men här är också listan på de psykopattätaste yrkena.
Mhm.
Jag har topp 10 här. Ska vi se om ni kan naila någon här. Ni får gissa fritt.
Bagare.
Här. Bagare.
Du är min.
Kock. 9.
Ja.
Men kockar är lite. Det är...
Jätte. Super, super obehagliga.
Har ni jobbat i kök?
Ja, som servis liksom. Ja,
de är galna kockarna.
De är galna.
Skriker och bara undan. Och
slår. Det, liksom äger, det kommer glasflis slåss. I maten. Och blod och spott och tårar. Allt.
Dårar.
Så ät aldrig på restaurang där det jobbar en kock.
Nej.
Nej, det är ett bra tecken.
Köp hem mikro.
Ursäkta, har ni en kock på den här
sängen? Du satte en, eller bagare kock. Kristina?
Jag säger, jag vet ju att det här är ett bankir.
Bankir? Det är jävla
märkligt. Ett gammalt yrke ändå. Bankiren i
stan. Bankir finns inte.
Nej, har du men suttit... okej, kalla det för vd då.
Ja, vd nummer 1.
Mm.
Vd nummer 1.
Yeah.
Mest psykopattäta yrket av alla. Det är lite deppigt.
Ja.
För vdn har ju ett ganska stort ansvar över dig som anställd.
Verkställande direktör.
Exakt. Högst upp, högsta hönset. Kanske är det ju ett tecken på att man är psykopat om man tycker sig, det är rimligt att jag ska ansvara över 2000 pers, deras väl och ve. Det är någonstans har du ju en narcissistisk självbild.
Ja,
när du
verkligen
tycker att det är rimligt. På plats 2, jurist.
Mm. Mm.
Man har ju sett många av de här, när det är så här, har varit så här, Alexandermorden, så dyker alltid upp någon advokat i en Jaguar med bakåtslickat hår och så här hornfärgade lite så här glasögon och ser sig lite så, han ser ut som direkt som han kommer från en Thailand-semester.
Ja, du tänker på försvarsadvokaterna.
Ja.
Ja, som alltid hävdar att det är det viktigaste yrket som finns. Och så tänker man, ja men det kan det mycket möjligt vara, men du behöver inte vara ett rövhål bara för den anledningen.
Du behöver inte se ut som att du kommer från en golfbana precis insladdades med den här Jaguaren och säger den här killen är oskyldig. Men han hittades ju med en blodig kniv huggandes sin exfru i bröstkorgen. Lita på mig. Jag heter Leif Silbersky, den här mannen är oskyldig.
Håll min putter, han är oskyldig.
Plats tre, inte kanske så oväntat, mediayrken inom tv och radio.
Ah, nej.
Plats tre bland rövhål och psykopater.
Ja, absolut. Det är också ja, absolut. Många man träffar genom åren, kvinnor och män, som man tänker att den där människan är ju någon slags empatistörning, absolut.
Och det är ju också ett yrke som, det är det som jag tycker är faran med att det blir, ofta blir lite som den här podden liksom riktar in sig på, nöjes- och underhållningsbranschen och kändisskapet och hit och dit. Att de blir liksom upphöjda, upppassade och förebilder när de absolut inte passar i den rollen.
Det är det som är så läskigt, alltså när du säger så här, för det är det man märker ibland på jobbet, att man tänker att man själv är den konstiga. Mm. För du är omringad av så otroligt många psykopater.
Ja.
Nej men på riktigt, det är
ja,
men, så.
Ja.
Och då blir man ju själv
då
den
blir
konstiga.
Då blir du den udda. Ja. Stand-up-branschen är ju inte fri från psykopater.
Nej.
Men jag tycker ändå att den är självranserande på något hälsosamt sätt. För att hur mycket du än tycker att du är en framgångsrik och härlig komiker, så blir du ändå, det här stålbadet av att gå upp på scenen varje kväll är ändå, jag tror det är bra. Det är nog det bästa yrket en psykopat kan ha.
Samtidigt har man ju också träffat en hel del komiker om åren som går upp inför 20 minuters tystnad och sen går av och bara, där satt den. Det är ju ett psykopattecken. De var mina ikväll. De var mina.
Jo, men jag jämför med en programledare, Tilde de Paula efter Let's Dance. Hon har ju ingenting att jämföra med. Hon tror nog att det har gått bra. Alltså hon har samma leende när hon kliver av oavsett hur det har gått.
Jag tror hon vaknar med det leendet.
Ja.
För att det alltid går bra för henne ju.
Ja, men hon är ju ett proffs.
Ja.
Men hade hon då gått på en ståuppscen och folk buar och skriker, säg något roligt din jävel, då är det jobbigare att kliva av med det där leendet,
ja,
tror jag, än att liksom kliva av det glansiga golvet på Let's Dance.
Men du tror väl inte att hon är en psykopat?
Vi har nu kollat på nej, det tror jag absolut inte. Jag tror hon är en underbar människa. Nej, men det finns ju psykopater på TV4. Det är,
ja,
det är
ganska, absolut. Ja,
kanske 60%.
Det är en hög siffra.
Ja, men det är 40% som inte är det.
Ja, men det är ändå 6 av 10 du träffar korridoren.
Och alla ni som lyssnar nu som jobbar på TV4, det är ni som är de här 40% jag tycker om.
Ja, det förstår jag.
De andra ska vi hålla undan. Kristina, du som är i TV-branschen, du vet ju också att det blir det här svassandet runt de här människorna spär ju säkert också på den här, det kanske är en ganska lindrig psykopati när de kommer till TV-branschen, men om du har 40 pers som hela deras jobb är att få den här programledaren att må bra och skina i ljuset. Mm. Det är ju det är en osund arbetsmiljö för en psykopat.
Mm. Den är livsfarlig.
Ja, det är samma med vdn.
Mm.
Springer folk och lismar och vill dig väl för att de då ska ta någon genväg till ett bättre jobb och hit och dit.
Mm.
Nu då undrar du som lyssnar, hur vet man att någon är psykopat? Jo, jag har nu några tecken som jag hittat på Dr. Sanna Edlunds blogg.
Aha.
Läkare hade hon inte skrivit som topp 10 bland psykopater. Det tror jag läkare tror också är rätt psykopater. En fan blir läkare.
Ja, framförallt, vad heter de som jobbar med döda då?
Patologer.
Framförallt patologer.
Men de skiner ju inte i något ljus. De står och gräver i lik.
Mm. Men det är väl också psykopat-ikt att göra det.
Jo, men de får väl ingen... Jag tänker att en psykopat vill ha beundran och uppmärksamhet.
Du får dem av de döda. Du tror dem.
Jag har ju jobbat som vaktmästare på ett sjukhus. Då hade vi en patolog där. Han var speciell att sitta och käka lunch medan han drog sina.
Han tycker inte om levande precis människor.
Nej. Han har precis liksom stått och lyft ut en lever. Och så, vad har du gjort? Nej, delat ut lite brev. Ah, det är inget jobb. Kom ner på mitt jobb någon dag ska du få se. Nej, fan, jag har ingen lust.
Mm.
Tecken på att någon är psykopat. Du är min, ett tecken. Står inte här.
Nej.
Sprider negativitet och sänder giftpilar.
Alltså då antar jag Inte såna ursprungsbefolkningsgiftbilar. Inte såna blåsrör.
Inte som han, den där pastorn från USA som skulle åka och frälsa några urinvånare och blev mött av ett giftpilsregn.
Nej, inte såna giftpilar. Utan mer verbala.
Ja, men det såna människor finns ju.
Ja.
Som aldrig kan låta bli att komma med en negativ kommentar.
Det skulle kunna vara jag. Jag är väldigt negativ. Jag tror ibland att det är tröttsamt att leva med. Men tyvärr har vi ingen här som skulle kunna vittna om någonting sådant.
Verifiera det. Eller någon som har sänt 110 avsnitt av en podd skulle kunna. Nej, men du har väldigt lite av den typen av, tycker jag. Du har aldrig, hur jag än klär mig så säger du ja, eller du säger ingenting, men det är inte så att du så här, kommer med konstruktiv kritik.
Du har ju väldigt låga krav på dina vänner, att hur jag än klär mig så hoppar du inte på
kallar
mig.
Kallar du inte mig, fan har du på dig nu jävla tält eller? Kritisera dig och andra på dömande och ofta nedsättande sätt. Det skadar avsiktligt. Alltså deras kritik är inte bara kritik. Den är avsiktlig att skada dig och få dig att liksom sjunka som människa.
Mm, nej, det har jag ingenting av. Det skulle jag aldrig göra. Nej.
De är avundsjuka och visar det.
Avundsjuk är jag, men jag försöker dölja det.
Nu det låter det så här som att det här är någon bra checklista på Messiah Hallberg.
Ja, förlåt, men jag har ofta tänkt att jag är skulle kunna vara lite psykopat.
Ja, ja. Jag också, och jag tycker att allting stämmer och det skrämmer
hittills
mig.
Ja, den här checklistan blir obehagligare och obehagligare.
Okej, vi fortsätter.
Nej, men avundsjuka, men det var väl mer förr, innan, alltså nu när du har...
Innan jag hade min egen podcast. Ja, det är sant. Det
och innan du liksom en vacker fru och två underbara barn.
Ja, just det. Nej, nu känner jag ingen bitterhet mot till exempel att jag intervjuades för senaste numret av Café här om svensk humor.
Oh.
Och inför min nya turné då tänkte jag var kul. Sen såg jag igår på Instagram, såg jag omslaget på tidningen. Där stod det Sveriges roligaste man, Jonathan Unge. Vad kul. Jag kände ingen avundsjuka.
Nej, då är det bra, för då är det, hade du känt avundsjuka, psykopat.
Ja, precis.
De är oärliga och ljuger obehindrat. Gör dig besviken gång på gång utan att störas av det. Alltså det är patologiska lögnare.
Alltså där jag har tycker inte... det här stämmer in på nästan alla som jag känner.
Alltså alla i din närhet.
Ja.
De är mycket självcentrerade. Allting handlar om dem själva i första rummet.
Ja, stämmer också.
Ja, det där skulle kunna vara.
Mm.
Ja. Men det är... Vilken människa sätter inte sig själv i första rummet egentligen?
Nej, det är sant.
Ja, fast vad betyder det där med sätta sig själv i första rummet?
Att de alltid gör det.
Okej. Okay. Att man alltid vill ha istället för att ge.
Vi har en semla kvar här. Det är bara fyra. Är det någon som vill ha den här? Ja, jag tar den. Men vi då? Ja, men herregud, nu tog jag den. Alltså,
ja,
men för roll? Jag
så
ta
gör
den.
Man inte.
Nej,
så gör man inte.
Då är man ju psykopat. För hon har en lista här på... det här är alltså, hon har gjort en lista på The Ego, som är The False Self, och The You, The True Self. Och där är just sådana saker att om du är din egen, the you, det sanna jaget, tänker we, unity, love, friendness, forgiveness, happiness, cooperation, humble. Egot tänker me, primate, blame, hostility, anger, power, war.
Ska du översätta till svenska som jag säger, hänga med?
Det är mest för mig.
Okay.
Det här är alltså listan på att man har ett falskt jag som är egot. Det är psykopaten.
Okay.
Och ditt sanna jag, det är den här Dalai Lama-typen, Kumbaya my lord, ge till alla, sätt dig själv sist, och så vidare. Så att det finns räddning.
Vad ska jag med den listan med nu?
Jag ska mejla den till dig.
Jag tänkte prata lite om det här Instagramkontot Dyngbaggegalan. Känner ni till det?
Yes. Ett humorkonto på Instagram. Man.
Just det, 350 000 följare and moving upwards. Tickar på väldigt bra. Det är det och Greta Thunbergs Instagramkonto som går bäst just nu i världen faktiskt. Baserat på en undersökning som jag har hittat på precis. Jag var lite intresserad, för det är ganska kul ju att lägga upp grejer och så skrattar man åt det och så gör man bort folk som gör bort sig. Alltså det är ju ganska tacksamt. Det är
kan
roligt.
Du bara förklara konceptet, för jag trodde att det här var en spin-off på Skämskudden som Martin Soneby drev.
Ja, nej, det här är någonting annat. Det här är ju, ja men vad ska man säga, knasiga klipp liksom.
Knasiga klipp. Det är inte Loffe Karlsson på cirkus. Ja, i digital 2019 års version.
Ja, det är knasiga klipp och vad ska man säga, gemensamt för alla klipp är att det ligger en ganska icke-värderande caption. Bildtexten är ganska icke-värderande. Det står kanske så här kan det också gå, punkt, punkt, punkt. Och så är det ett klipp och sen får då följarna bara kommentera fritt.
Ah.
Så att det är liksom egentligen,
det är upp till följarna att bedöma
vad det här är. Men underförstått är ju att alla de här klippen är folk som gör bort sig på något sätt. Exempelvis lade de upp ett klipp här i veckan som vi bara kan lyssna på lite grann. Okay? Mm. Det är från Nyhetsmorgon i TV4.
Så min hand var ju så här CP-handen kallar jag den för.
Oj då.
För att den, jag kunde inte göra någonting med den.
Ja. Så att, ett ord som man inte brukar använda.
Ja.
Det är en kvinna som har hennes hjärta stannat över 40 gånger. Hon har legat 2 veckor i koma. Efter flera operationer trodde läkarna att hoppet var ute. Men 24-åriga Elsa Lundin överlevde mirakulöst. Nu sitter hon då i Nyhetsmorgon och kallar sin egen hand då för CP-handen. Mm. Varav då programledaren säger, ja det där, så där säger man inte. Så där säger man inte. Och kommentarerna är ju då, fy fan för Elsa.
Alltså, det är hon som är the bad guy.
Ja. Fy fan,
ja, men för jag blir alltid så här, det är så kul när det blir som ett litet hack i skivan under en vanlig intervju, när man ser ögonen på en programledare så whoops, där dök det upp något som inte borde ha dykt upp.
Ja, men det var en rolig kommentar i kommentarsfältet från en kille som säger hon borde fått medieträning efter 30:e hjärtstoppet.
Nej, men jag har tänkt också på det här klippet, för att vad är då cerebral pares? Är inte det som att det blir precis som en muskelsjukdom i just händerna som gör att man inte kan använda dem?
Jag tror att det är en skada som kommer från födseln ofta, och det är väl det folk har reagerat på. Folk är i alla fall upprörda då i kommentarsfälten och säger så här kan man inte säga, så här kan man inte säga. Och det här är då ett klassiskt sånt Dyngbaggegalan klipp där de bara lägger ut det helt så där. De skriver så här, jaha, tjo hej, och sen får folk gå och lösa i kommentarsfälten. Och jag kan ju tycka till exempel ett sånt där klipp är ju lite, det är lite fånigt kan man tycka att bli upprörd på en kvinna som har överlevt 40 hjärtstopp. Och sen
ja, det är ju egentligen den stora bedriften i det här klippet.
Man skulle kunna säga att kommentarerna
de har varit död 40 gånger
och sen återuppstått. Det är ju trist då. Man kan tänka sig om Jesus hade plockats ner från korset, överlevt, hamnat i Nyhetsmorgon, sen lagts ut på Dyngbaggegalan för att han använde ett nedsättande ord om romer. Alltså ja, att man ska säga fy fan för Jesus. Alltså det är inte det som är storyn här. Man kan tycka att folk som har varit döda 40 gånger kanske har en liten carte blanche i språket och så vidare, tycker jag.
Lite.
Eller hur? Det är lite som om en 90-åring använder ordet på säta om en rom. Ska vi verkligen liksom ta upp det? Ska vi inte bara vänta till
farfar? Kan inte släktmiddagen få gå klart?
Jag kan inte farfar Gösta bara få dö snart.
Och det klippet läggs ju upp enbart av den anledningen att de vill lite grann sätta dit henne. Det finns ju ingen annan anledning, för det är ju inte roligt. Det finns ju massa andra klipp som de lägger upp där det är då studenter som hoppar och skriker och sen så går de rätt in i en lyktstolpe. Och så är det så här, student möter arbetslivet.
Ja.
Eller där kommer arbetslivet.
Ja,
eller
just
sånt där, det är ju bara så här, ja visst, synd om honom som slog i huvudet, men roligt. Men här är det ju upplagt för att man, den som lägger upp det här förstår ju att den här Elsa kommer inte få det lätt.
Nej. Nej. Jag vet ju inte hur Elsa fattar det. Det jag menar bara att det är liksom lite, jag bara reagerar på det här för att
men om hon kallar det för CP-handen på riktigt, så är det ju bara ett citat av vad hon kallar sin hand.
Jo, först du får inte använda.
Nej, men hon säger ju, hon är ju bara väldigt ärlig i den här intervjun.
Jo, jag vet.
Jag har en hand som inte fungerar, jag kallar den för CP-handen.
Ja, jo visst. Men det ska man kanske inte göra.
Nej, det kommer man ju helst inte göra.
Nej. Men jag menar bara till exempel, om du då är 90 år och du är farfar Gösta, ska vi inte bara vänta tills han är död så får han använda sina ord lite fel och snart är han död. Alltså jag menar, ska vi verkligen gräva upp till exempel alla gamla personer? Ska vi plocka upp dinosaurier också och försöka hålla dem till svars? Vem hade trott att Triceratopsen hade sån tvivelaktig syn på HBTQ-personer?
Exakt.
Eller hur? Att Brachiosaurusen var en sån funkofob. Eller hur? Man kunde tro att Brachiosaurusen med sin långa hals skulle kunna förstå hur det är att röra sig rörelsehindrad i samhället.
Det är svåra manövrerat.
Ja, men han hatar tydligen rörelsehindrad.
Visst är kul att
höra. Nej, men jag kan bara tycka att om du är 90 år eller om du då är 24 år och har överlevt 40 hjärtstopp, om du är mer död än levande, då kan du komma undan med skit. Det är min personliga regel. Alltså den här kvinnan skulle kunna gå fram till mina barn i en lekpark imorgon, kallar dem och jag skulle bara, ha en fin dag nu, så skulle vi vinka hej då, och hon skulle då vinka kanske hej då tillbaka med sin cerebral pares hand.
Ja. Ja,
det skulle jag tycka var helt okej. Det Dyngbaggegalan gör är att de bara lägger ut de här klippen och sen så bara oj oj oj, vi hade ingen aning om vilka kommentarer som kom där. Det är liksom samma dumheter som Hanif Bali använder sig av, som bara lägger ut något på Twitter, tar en sån retweet på någon annan och sen så bara lägger han ut det och sen låter han hundarna ta hand om resterna så att Hanif bara oj oj oj.
Det är så arga.
Det är så jobbigt att jag måste ta ansvar för min svans. Jag kan inte veta vad de ska skriva. Det är som att ett barn som äter upp allt godis och klagar på magont. Det är så synd om mig. Det är så synd om mig. Gör ont i min mage idag igen. Det här aktualiseras lite för mig i veckan då, för då la de upp ett klipp på min kollega Martin Björk. Känner ni till honom?
Hört talas om den mannen?
Ja. Ja. Ett gammalt klipp där Martin Björk bjuder ut Jennifer Aniston på en dejt. Mm. Bjuder ut Jennifer Aniston i ett svartvitt klipp där han står i ett kök, pratar engelska till Jennifer. Pengarna som klippet skulle generera på YouTube skulle då gå till de fattiga barnen i Afrika. Som man gör. Ett sånt klipp. Alltså det är ju...
När man bjuder ut.
Ja.
Får jag lov är ju lite ja. Uppdaterat.
Ja, nej, men det var ju ett... Alltså, klippet som sådant är ju högst... Ja, alltså det kan man ju tycka vad man vill om.
Ja, men absolut. Men jag vet ju vad det är för kontext. Men det är klart att man ser det där klippet så förstår man att det här kommer folk ge sig på.
Ja, ett fånigt klipp. Absolut, jätteroligt klipp. Men det som då öppnas upp i kommentarsfälterna var ju då att folk gick väldigt hårt åt Martin som person. Alltså inte bara klippet utan allt han står för, hur han ser ut, vad han jobbar med, hans yrke, hans personliga val i livet. Och sen så då har jag jobbat med Martin i veckan och han tog ju illa upp. Han blev ju...
ledsen på riktigt.
Ledsen på riktigt.
Ja.
Hör av sig då till de här människan bakom Dyngbaggegalan och de liksom då lägger ut lite det här, de här förfrågningarna om att ta bort klippet på stories. De är lite så här, gör någon ledsen smiley, oj oj oj. Och då känner man lite grann, vilket jäkla asen då som driver det här kontot, va? Alltså det är ju, det blir som ett karaktärsmord. Alltså det blir som att man öppnar portarna då till en utvärdering av din person. Det är som roasten av Martin Björk. Alltså du har inte tackat ja till att vara med i en roast. Och de som ska roasta, det är alla människor som vill i Sverige. Det är programkonceptet. Det är som när man hade grillad med Peter Harrison. Gammalt exempel, men Peter Harrison, de sålde in det till Peter Harrison, gammal programledare, som att du ska vara med Här i ditt liv, en hyllning. Och sen var det massa människor som Peter Harrison aldrig har sett som sitter där och säger, du din jävla tjockis.
Ja, det var taskigt.
Ja.
Men inte faran då som Martin Björk, hade det inte varit bättre att bara så här bjuda på det här och säga, ja, det där klippet kanske är lite cheesy, det har faktiskt 8 år på nacken, jag skulle kanske inte gjort samma sak idag, nu gjorde jag det då. Jag bjuder på det. Är inte faran att man liksom ska riva upp och ta bort att man framstår som att man inte kan bjuda på sig själv? Jag bara känner
men
att...
han ville väl att det skulle bort efter att han har fått alla de här konstiga kommentarerna som inte ens har med klippet att göra utan som har med hans person att göra. Att det kommer regelrätta personangrepp då på de här kommentatorsfälten för att det sätter igång någonting hos folk som är då antagligen psykopater.
Ja, men exakt. Men de kommer ju fortsätta orera fritt i kommentarsfält överallt i all evighet, känns det som. Det känns som en jävla jobbig strid att ta liksom, att varje gång du får det här lilla liksom jobbiga pissdrevet på dig. Jag förstår ju att det är svinjobbigt att stå mitt i det, men nästa vecka är ett nytt klipp och ett nytt drev. Då är du bortglömd.
Ja, absolut.
Men nu, för han förlänger ju bara, det är det jag tänker. Istället för att riva plåster och säga, ja, de garvar åt det där. Watch me not bother.
Nej, jag vet
inte. Det kan ju också vara så att det fylls på. Så länge det ligger kvar så kan det ju fyllas på. Och ni vet ju hur man är. Man går in och tittar, har det kommit något
vidare.
Nytt? Är det någon som? Ja. Alltså bara bort med det, tack så hemskt mycket. Jag hade också gjort så. Ta bort skiten.
Tog de bort klippet?
Klippet är borta nu, ja. Men jag tänker då, jag har funderat lite senaste veckan varför jag reagerar så här. För det är ju en ganska ny, ett nytt ställningstagande för mig. Varför sitter jag och försvarar Martin Björk mot ett knasigt klipp som har lagts upp på honom? Jag driver ju med folk hela tiden. Man skulle kunna till och med säga att jag har gjort en karriär på att driva med folk. Men då har jag hittat 3 punkter som jag har tagit fram. Varför jag tycker det är skillnad på till exempel det vi gör i den här podcasten och det anonyma kontot Dyngbaggegalan gör. 1. Okej, punkt 1. Jag till exempel försöker alltid ta bort. Till exempel om jag lägger upp en bild. Vi har gjort en podd, du och jag, Jakob.
Ja.
Och så står vi och ser glada ut. Och så skriver någon direkt, någon kille som heter Bobo69 kanske skriver, Jakob Ökvist, jag har satt på hans pappa! Till exempel.
Ja.
Och då kanske du frågar, är det vanligt?
Nej, det kanske inte är så vanligt.
Det händer varje vecka. Och då tar jag bort kommentarerna direkt. Jag tar bort dem. Jag
du går som en admin och rensar liksom från ofräscha kommentarer.
Ja, för jag tänker, hur skulle jag uppfatta det om någon skrev så här om mig?
Ja.
Skulle jag bli ledsen? Ah, då ryker kommentaren. Så det gör jag så fort jag gör. Så fort vi pratar om någon i podcasten så kanske någon skriver så här, ja, den där personen är en jävla idiot. Bort med den. Ofta blockar jag dem också. Så att jag har liksom tar ett ansvar för det. Det är punkt ett. Punkt två, jag står själv som avsändare. Inte något anonymt fegt konto. Alltså jag står för det jag säger och tar konsekvenserna för det jag säger. Jag är alltså inte emot alls att man så att säga till exempel gör content av någon annan. Vi pratade ju för några månader sedan om Samir Badran och Alex Schulman, att de hade haft någon liten dispyt. Det är liksom inte samma sak. Jag tycker det är en sak att en person pratar om en annan kändis i sin podcast. Det är den där gemensamma, dumma, blöta, anonyma massan som är obehaglig.
Mm.
Det är där jag tycker att när folk bara kan gå in och bara välla ur sig personangrepp. Det tycker jag är...
Så med att om Filip och Fredrik hade spelat upp det här klippet med Martin Björk i sin podd,
ja,
så är det en helt annan sak.
Helt annan sak.
Uh-huh.
Ja. Och då förutsatt att de även går in och sorterar i kommentarerna under en eventuell bild. Det här är det ansvarstagande som man måste göra sociala medier. Det här är min sociala mediekurs för 2019.
Ja, jättebra.
Ja, ja, för det är också så att klippet slutar ju att bli roligt när man ser att det är kommentarer som gränsar till mobbing.
Ja, absolut.
Ja. Så då tappar du ju allt också. Liksom.
Men blir det också att man känner att klippet var menat att, precis som du gjorde med den här kommentaren om handen, så visste man att den här tjejen kommer få skit nu. Det är därför vi lägger upp klippet. Det var inte så roligt i sig. Mm. Hela anledningen med att lägga upp klippet med Martin Björk är att Dyngbaggegalan, mannen, troligtvis psykopat, vet att jävla vad folk kommer bli irriterade på den här, på det här klippet.
Ja, men givetvis. Så att, punkt ett, punkt två och sen punkt tre då. Nej, jag hade egentligen bara två punkter. Men det räcker för att bevisa min poäng. Varför jag är oskyldig. Och det här kontot då är men as va. Med det sagt, är ni nu redo att spela Fuck, Marry, Kill med tre svenska kändispersonligheter?
Absolut.
Ja.
Fuck,
Marry, Kill.
Ja, ni vet. En ska man ligga med, en ska man gifta sig med, en ska man döda.
Oh.
Här är kändispersonligheterna då. Benjamin Ingrosso.
Oj.
Ja. Den forna tennislegendaren Mats Wilander.
Och det gillar jag.
Och så Roland Nordqvist.
Vem?
Jaha, ringer inga klockor? Nej. Det är Telia-pappan. Kommer ni ihåg honom?
Ja, det var länge sedan.
Han var aktuell som Telia-pappan mellan januari 2004 och december 2010.
Jag tror han har spelat sängkammarfars med Martin Björk, så det hänger lite ihop här faktiskt. Jo.
Vi kan börja med Benjamin Ingrosso. Jag älskar ju familjen Ingrosso, det vet alla som lyssnar på den här podden. Det är ju, vi är ju bara passagerare i den här tiden där allting snurrar kring Ingrossos. Vi ska ju vara glada att vi får leva i samma tid som Ingrossos.
Ja.
Det har jag alltid sagt. Benjamin, Bianca, Sebastian.
Niklas. Laila.
Allihop.
Pernilla. Ja, hela gänget.
Hela gänget. Benjamin Ingrossos podcast som man har tillsammans med Felix Sandman, känd från Fo and the O, släpps varje vecka på Spotify. Väldigt kul lyssning. Härom veckan så hade de då gjort en lista. Benjamin Ingrosso kände att nu är det dags att växa upp. Jag gör några punkter. Felix, du får göra några punkter. Hur ska jag, Benjamin, kunna bli vuxen? Kan lyssna lite hur det låter.
Mitt månadsmål är att jag ska ta tag i mitt vuxna liv.
Just det.
Och jag har skrivit ner 8 punkter och det har du också gjort.
Just det, 8 punkter har de båda skrivit ner. Hur ska Benjamin Ingrosso bli vuxen? Vi kan lyssna på punkt 1.
Mm. Nummer 1.
Ja, det här, gud, det här är så spännande. Alltså. Ja.
Jag ska lära mig om ekonomi.
Snyggt.
Och det är alltså att kunna ta hand om räkningar, faktura.
Faktura, frågetecken. Alltså typ, den typen av... Ja, facktermer som man borde kunna om man kan ekonomi. Benjamin kan ingen ekonomi tyvärr. Han vet vem man ska skylla på. Det är skolans fel. Man får inte lära sig ekonomi i skolan, va?
Inte om man inte går Handelshögskolan.
Nej, knappt om man går gymnasiet.
Det här måste man ta i skolan, i grundskolan, i gymnasiet.
Du gick ju inte gymnasiet, Benjamin.
Nej, men jag gick...
Han kommer här, han har inte gått gymnasiet. Han bara, alltså det här måste vi ändra på. Det här är fan inte okej, alltså.
Okej, men en termin gick i alla fall. Och det fanns inga ekonomikurser eller klasser där.
Nej, tyvärr.
Nej, det hade inte jag heller.
Nej, inte första klassen. Men man lärde sig inte det då den där terminen. Men ändå har Benjamin lite åsikter om hur skolan kan utvecklas. Man hör ju om lärarkrisen. Folk har ingen respekt för lärare. Och då vet Benjamin lite vad, Jakob, har du någon idé där, vad man skulle kunna göra för att förbättra lyssningen i klassrummet?
Nej, men det kom ju något förslag nu i veckan att ta bort F på betygsskalan.
Mm, just det.
Att man ska folk kunna bli deppiga när de blir underkända.
Ja, har du något?
Ja, läraren kan säga till eleverna att vara tysta.
Ja, ja, Benjamin har en annan. Benjamin har en annan idé.
Lärare ska gå skådespelarutbildning.
Mm-hmm. Va?
Yes. Lärare måste gå en skådespelarutbildning för att kunna liksom hålla klasser mycket, mycket mer intressant. Om de ska berätta om någonting så måste de lära sig hur man ska få uppmärksamhet av sin publik. Istället för att stå, Carl Gustav gjorde det. Nej, för det är helt ärligt. Förstår de om lärare skulle gå en skådespelarutbildning så skulle de kunna beskriva saker mycket, mycket mer intressant så att man faktiskt lyssnar på vad det är de säger.
Jag vet här inte om det är skådespelarutbildning som Benjamin egentligen menar. Menar han inte någon slags retorikkurs kanske?
Karismautbildning.
Skådespel, alltså det skulle bli ingen roll om man kan göra det på en annan dialekt.
Nej,
alltså.
7 gånger 7 är 49.
Och jag bara tycker jag inte om när man vänder på steken så här heller.
Lägga ansvaret på läraren.
Nej.
Nej, men
gillar
det,
inte det.
Men vi måste ju tydliga med
Benjamin. Ja, men det är väl små. Det är väl jättesmå. Det är väl klart för kul. Ja, hade jag varit lärare hade jag jättegärna gått en teaterutbildning.
Ja,
jag...
enorm kostnad för samhället om samtliga lärare även ska gå en dramautbildning.
Sen så menar han ju, då får man ju tillbaks det. För sen så betalar eleverna tillbaks.
Vi får ju elever som höjer sin kunskapsnivå.
Och sen kan ta jobb och tjäna pengar.
Vi kommer gå i kapp Sydkorea på bara några år. Mm.
Tror du verkligen? Tänk dig förorten, de har problem med folk som sitter med kepsen på inomhus, fötterna upp, de kanske har med ett vapen in i klassrummet.
Då kommer Sven Volter. Nu är det historia på programmet. Varför pratar du så konstigt, läraren? Du kommer ju från Rågsved. Tysk med dig! Ja, det är inte
du
säkert.
Du gjorde en bra röst.
Ja, men jag menar bara att en skådespelares roll är att vara, inte vara närvarande. Han ska ju vara olika. Han ska spela massmördare igen. Alltså det är, jag tror att det är, du är inne på något annat. Han ska kunna fånga en publik.
Ja. Ja, vi släpper skolan. Punkt 2 på Benjamins bli vuxenlista.
Nummer 2 är att lära sig att tvätta. Jag kan inte tvätta kläder än. I LA kan jag tvätta mina kläder, för då är det bara en lucka som man häller lite grejer i en skål.
Han kan
är
tvätta.
Det samma här, va?
Nej, det är amerikanska tvättmaskiner är lite annorlunda. Jag vet inte hur, men alltså det, hela grejer, är det tvättmedel han menar? Jag vet inte.
Men jo, han menar flytande tvättmedel i en sån här liten plast.
Sån amerikansk. Det finns ju så här, de här bollarna, plastbollarna. Precis. Som man stoppar in i själva trumman.
Exakt.
Ja, det fanns i LA när han var där.
Ja, ja. Men inte i Sverige tyvärr. Det kommer kanske.
Kan komma.
Hoppas. Sen har då, det här var några punkter. Sen har Felix Sandman gjort en lista då med punkter som han gör till Benjamin. Lite hårdare punkter kan man tycka. Han har till exempel ett förslag på att Benjamin ska bredda sina intresseområden.
Kanske testa att widen your horizons lite, tänkte jag.
Vad är det?
Det kanske finns något mer du skulle intressera dig över än musik och pasta.
Va?
Mm.
Varför det?
Varför det? Varför skulle jag behöva intressera mig för mer musik och pasta? Det är ändå en härlig fråga, för om någon skulle säga till mig, men så här, ska du aldrig försöka intressera dig för något annat än musik och pasta? Så kanske jag ska säga, det är väl inte det enda jag är intresserad av. Men det är härligt att gå direkt på försvarsställning. Varför skulle jag mer behöva kunna? Jag tycker han verkar härlig, eller hur?
Man skulle leva världens skönaste liv om ens enda intresse i livet var musik och pasta, och man tyckte att det fanns ingen anledning att bry sig om något annat.
Verkligen.
Helt underbart ju.
Ja.
Ja, verkligen.
Alltså helt
drömtillvaro.
Ljuvligt.
Sen hade...
otroligt härligt.
Ja, verkligen.
Man bara... Jag älskar pasta. Jag blir kär också. Den här killen.
Ja, verkligen. Sen har Felix ytterligare...
Jag gifter mig med honom.
Men ta det lugnt, inte klar med leken än.
Jag är sugen på han.
Ja, det förstår jag. Vänta nu till han får förslaget att han ska bli lite smartare.
Gå en liten allmänbildningskurs.
Jaha.
En allmänbildningskurs?
Ja.
Ja. Ja. Finns det en kurs för...
Jag vet inte.
Hej, idag ska vi lära oss om allmänbildning i en timme.
Det hade man velat se. Felix, man passa på att ställa lite sådana snabba allmänbildningsfrågor bara för att se. Var är Benjamin i Grosso egentligen?
Det är ju taskigt.
Ja, jag får också, jag får ont i magen.
Mm. Vilket parti?
Yes.
Vilken sida? Är Donald,
i Sverige?
Nej, är Donald Trump partiledare för?
Vet inte. Röda partiet? Eller?
Nej.
Jo, det är ju rätt.
Republicans.
De är ju röda.
Republic.
Tror jag i alla fall.
Tror.
Republic, by the way, är ett skitbra ställe i LA. som ligger vid...
Nu blir det mat, det är jag menar. Det är liksom, det blir det mat.
Jag har ätit den godaste morskakan på Republic. Och de är skitgod croque madame.
Jag tyckte ändå det var ett härligt vändning.
Ja, han hittade en bra vändning på det.
Eller hur? Och det är det som, man, när man hör den här podcasten tänker man, Benjamin Ingrosso lever ju verkligen drömlivet som vi sa. Pasta, musik, verkar väldigt trevlig. Och sen i slutet så tycker jag han levererar en av podd, Sveriges roligaste klipp i år. Där han då visar att han har en väldigt härlig självdistans och att han är väldigt härlig. Benjamin Ingrosso räddar upp sig själv med några avslutande visdomsord.
Ja, det är ju så här, det är kanske lite stelt om jag ska liksom ta hem någon dejt och så bara, du, kan du hjälpa mig sätta på tvn?
Exakt, det är det.
Jag har sett på samma kanal nu i en vecka och jag...
Han är teknisk idiot också.
Ja, han förstår inte fjärrkontrollen. Men det är ändå härligt att bjuda på det, eller hur?
Verkligen.
Så skulle inte jag sitta och säga, om jag inte fick på fjärrkontrollen, så skulle jag antagligen hålla tyst om det.
Mörka.
Ja, verkligen. Det är ett förslag, Benjamin Ingrosso. Sen har vi Mats Wilander, den forna tennislegendaren, sjufaldig Grand Slam-mästare, näst bästa tennisspelaren genom alla tider från Sverige, som bäst mellan 82 och 88. Han har bott i USA då sedan dess. Så han har ju då uttalat sig i veckan om att Sverige, som han minns det, har försvunnit. Det finns tyvärr inte kvar.
Oj då.
Och då frågar journalisten, det här är alltså en intervju som handlar lite om tennis, det handlar lite om Franska öppna, men sen utvecklar det sig till någonting helt annat. Mats Wilander har ju alltid haft en dröm. Vi minns ju hur det lät då när han reciterade sin egen dikt Droppen för många år sedan. Det utsågs väl av Filip och Fredrik till det roligaste svenska tv-klippet genom alla tider.
Ja, det var lite Dyngbaggegalan-varning på det.
Verkligen. Han ville då bli någon slags Ulf Lundell. Han hade ju Lundell som stor förebild. Så han ville spela tennis. Om man säger att Benjamin gillade musik och pasta, så gillar då Wilander tennis
och rock.
Och rock'n'roll. Han hade någon sån bit poet i sig. Och den här intervjun då blir någonting helt annat. Först handlar det lite om tennis, men sen börjar Wilander bara säga så här, by the way, att det Sverige som jag har växt upp i finns inte kvar. Men jag tycker inte det borde finnas länder överhuvudtaget. Nej, va? Vad händer där?
Lite Imagine-tanken.
Ja, exakt så. Vad är det som inte finns kvar av Sverige då? Ja, men till exempel tennisbanan där jag växte upp, den finns inte kvar.
Nej.
Nej. Det är inte det första, alltså, man skulle fråga folk på stan.
En tennisbana i Växjö som inte längre
nej, inte
som har vuxit igen.
Nej, men det tycker jag han är sorgligt. Det kan han väl
ja, i hans värld. Det är ju deppigt att möta sitt gamla barndoms liksom, där han stod och slog bollar hela uppväxten.
Ja, men jag tänker när folk...
Det är en jävla streetbasketplan där.
Jo, men jag tänker till exempel Sverigedemokrater som klagar på att det är Sverige som de älskade nu.
Per Albin Hansson, folkhemmet.
Ja, det är inte just bara den tennisbanan.
Nej, alla
men det kan vara tecken på någonting annat såklart.
Något större.
Men han saknar Sverige av andra anledningar. Han saknar Sverige för att även om han har då bott i USA i 30 år så förstår man inte riktigt allting språkligt som man gör även om man skulle vara uppvuxen där, va? Till exempel Bob Dylan. Man kan läsa hans texter och förstå dem. Men han menar någonting. Så kanske han menar någonting annat som han inte förstår. Förstår du? Säger Mats Wilander.
Alltså till exempel, jag fattar.
Fattade du?
Till exempel när Bob Dylan sjunger Blowing in the Wind.
Så menar inte det bokstavligen att något åker i en vind?
Nej, exakt.
Det finns ett...
Ja, precis.
Såna och det har Mats Wilander genomskådat.
Ja, han har förstått det. Men han saknar Sverige. Men jag lever i världen. Tycker inte det borde finnas länder överhuvudtaget förresten. Jag tycker kulturer... Det är en rolig passus att man slänga in.
Som en by the way-grej.
Ja, jag tycker kulturer ska finnas, men inte länder. Och då säger reportern. Reportern anar ju att det här är en bra intervju. Här finns det grejer att gräva i. Så frågar reportern, hur tror du världen skulle fungera då? Ja, men i vissa delar av världen så vill man ju inte ha länder och vissa delar vill man det. Det handlar ju väl om att få ihop olika kulturer.
Det är inte Lendl han säger. Tjeckisk tennis.
Och så säger reportern, inga gränser. Det känns som att Donald Trump inte är din kille. Då tvekar Mats Wilander bråkdelen av en sekund innan han utvecklar ett större resonemang där 90-talets storstjärnor Pete Sampras och Goran Ivanisevic får symbolisera den amerikanska presidenten. Och det här är en mening som jag tycker är klassisk. De frågar, vad menar du inga länder? Mats svarar, ja men på den här tiden va, då gick ju bollen mindre än 2 gånger över nät i en Wimbledon-final. Det var ju inte så populärt efter 3 finaler, då gjorde de gräset långsammare. Plötsligt kommer Roger Federer som spelar från baslinjen mot Rafael Nadal i världens bästa tennismatch. Så hade man aldrig kunnat spela på 70-80-talet när gräsen och bollarna var annorlunda. Så att, fattar du?
Det var svaret på varför fördelen av att stryka landsgränserna.
Ja. Alltså,
det är tråkiga matcher med för hårda bollar. Jag fattar ingenting.
Inte jag heller.
När någonting är riktigt konstigt, då kommer någonting helt annat sen.
Ja, man tycker det är konstigt nu, men man ser inte utvecklingsmöjligheterna.
Nej, ja, men till exempel de frågar tycker om Donald Trump. Då menar de, jag tycker inte om Donald Trump nu. Precis som jag inte heller gillade finalerna mellan Sampras och Ivanisevic.
Det är för mycket servnätspel.
Ja, men då gjorde man gräset långsammare. Och sen Nadal och Federer, fantastisk final. Så man måste genomlida en tråkig Wimbledon-final med mycket service. För att sen
Trump är gräsbranden som behövs.
Trump är finalen mellan Sampras och Ivanisevic som var tråkig. Och sen kommer då någonting nytt och fint och
fräscht. Det var jobbigt att han alltid måste dra en tennisreferens till vad han än pratar om som nästan ingen förstår.
Beskriv andra världskriget. Ja, man kan väl säga att Rafael Nadal är dominanten, va, som ingen kan röra på grus. Ja, absolut.
Tager du denna? Ja, du är som en baslinjespelande.
Det är Mats Wilander. Och sen då har vi Roland Nordqvist.
Ja, det var han Kristina hade svårt för att
pointa. Ja, nu har jag svårt för Mats också.
Vet du hur jag fick tag i Telia-pappan? Det var att jag satt och läste en artikel av om Molly Sandéns nya skiva. Det var några radioprofiler som hade gått ut och kritiserat Molly Sandén för att hon ville inte prata om Danny.
Det var Roger Nordin, ja, och Laila Bagge.
Det,
tyckte att det var töntigt av henne att inte prata om privatliv.
Just det, precis. Och då läste jag under den artikeln, så hade då en kille som heter Roland Nordqvist kommenterat: men Molly är väl inte så intressant efter uppbrottet från Danny. Hon är inte så mycket till sångerska ändå. 4! Och så tänkte jag, känner inte jag igen den här farbrorn? Och så klickar jag. Och så hamnar jag då på Telia-pappans eget Twitterkonto.
Otroligt.
Han är nu i en ny roll. Han var ju aktuell då mellan januari 2004 och december 2010 som Telia-pappan med hela svenska folket. Nu har han hunnit fylla 70 år och nu är han aktuell med en ny roll, vilket då är skånsk gubbe på Twitter.
Ah! Det är en bättre roll.
Ja, det är en roll. Han har gått skådisutbildningen som Benjamin Ingrosso pratar om. Det är en roll som han spelar till perfektion. Nej, men nu när det är damfotbolls-VM till exempel.
Oj.
Ja. Nej, men det är...
Men han där och gräver. Det är inte bra för Telia det här, känner jag.
Nej, jag tror att Telia kan ha sett det här komma och därför så avbröt de samarbete för några år sedan. För att Roland har ju levt livet på den här Telia-pappan.
Alltså, jag känner skitbra.
Om man googlar på honom nu så säger han, jag får skamliga förslag.
Jaha.
Bara en sån sak. En gång var det en kvinna som nöp mig i häcken. Jag kände mig som en rockstjärna, säger Roland Nordqvist. Så att man förstår ju att han har levt livets glada dagar.
Och därför, efter Telia-pengarna?
Ja, och därför har han nu startat ett Twitterkonto. Och,
han hade ju den här perfekta bilden av en hunsad pappa som inte förstår teknik, som barnen tycker är pinsam och som frugan egentligen bara vill lämna.
Just det,
kan
precis.
Du se honom framför dig, menar du?
Men det gick ju 10 år den här reklamen. Det var ju om den här tafflig svensk medel, liksom så här, Radius Villa Vove pappa. Två barn som tyckte han var en idiot. Nej pappa, dumma pappa. Och en fru som... Men Göran...
Han uttalar sig, jag bara tar ett axplock här från Telia-pappans Twitterkonto. Det är fascinerande hur bra han är på att spela rollen som skånsk gubbe. Till exempel har då damlandslaget gått ut och kritiserat tyska tidningen Bild för att de har rankat Tysklands damtrupp efter de yngsta och sötaste spelarna. Då säger svenska damlandslaget, nej fy fan, ofräscht. För sånt där ofräscht. Då säger Telia-pappan, ja, de behöver inte oroa sig direkt, svenskarna. Ingen skulle skriva så om dem. Alltså att de är söta och unga. Det är ändå
faller inte Telia-pappan i smaken.
Nej. Han kommenterar Molly Sandén. När Fab Freddy tvingas lämna Let's Dance delar en artikel. Och så skrev han kort och gott, hurra! Alltså han
hurra!
Han har skrivit en lång essä om vilket ämne, tror du? Vad kan en skånsk gubbe störa sig på, någon som har fått lite mycket tid i media? Ett litet
att
barn.
Folk vill förbjuda jakt. Nej, han är inte Greta så nöjd med Greta Thunberg, hysteri. Förstås.
Han är inte, han har skrivit en essä om Greta Thunberg.
En essä också.
Ja, men det är en länk på Twitter till hans blogg där han skriver en längre. Han skriver, ni har inte missat att miljöaktivisten Greta Thunberg av vissa har fått epitetet en ny Jesus. Det vet jag inte om det är vedertaget. Själv väljer jag dock rollen som tvivlare. Jag ifrågasätter om klimathotet är det största hotet mot vår planet. För egen del så ser jag krig och terrorism, speciellt religiös terrorism, som ett större hot. Han är en tvivlare.
Han kommer smygandes.
Ja, ja precis. Man kan tänka sig vilken
nästa
religion.
Länk är.
Nej, men det är det som händer då på skånska gubbens Twitter. Han är 70 nu. Ge honom 10 år till, sen ger honom carte blanche. Då får han säga vad han vill igen. Så han har 10 år nu, han måste passa sig. Ja, det är de tre gubbarna. Ni får välja. Fuck, marry, kill.
Nej, men... Benjamin vill man ju gifta sig med.
Absolut.
Ja. Vilket bröllop.
Det var jättelätt. Tänk vilken god pasta och vilken musik.
Musik, vilka tal, vilka spirituella tal.
Så
en
roligt.
En annan psykopat bland gästerna.
Bara trevligt. Det livar bara upp. Får man en god historia på köpet.
Sitta med Kristina Skolin som liksom bordsdam.
Så mysigt.
Ja. Och så alla, ja, det är klart.
Ja. Och sen då? Mats Wilander eller Telia pappa?
Ja, men Mats Wilander kan man ju faktiskt ligga med.
Jag ligger nog hellre med Telia pappan.
Gör du?
Ja, okay. Ett skånskt straffknull på ett rapsfält.
Åh, gud.
Ja, men det skulle vara liksom en typiskt för honom så här. Nej. Nu kommer bögar och våldtar den här. Nu har du gått för... Alltså det blir så tydligt för honom.
Men jag ska säga det till dig.
Du är min, säger du då.
Du är min.
Men vad du menar att han... Varför ligger han med en man då, man?
Nej, men jag ger mig ju på honom. Jag jagar ut honom.
Du ska vara...
Ja.
Jaha.
Givaren.
Jag
förstår.
Jag klär ut med till Greta Thunberg.
Då har han ju för sig en poäng om man tycker att...
Ja, men det är lite roligt att spä på hans fördomar.
Ja, det gör du verkligen om du våldtar honom på drapsfält. Ska man kanske säga att han får lite vatten på sin kvarn.
Jo, men han förstår ju inte att han är utsatt för ett prank.
Och det spelar ingen roll sen, för sen dödar jag honom.
Ja, och filmen läggs upp på Dyngbaggegalan.
Mm. Det är för ett jävla prank att sätta på Telia pappa på ett rapsfält.
Det gjorde inte ens du i Ballar av stål.
Alltså, jag tänkte bara mest på att i mitt liv så händer det så mycket konstiga saker.
Mm.
Så att det här är mest liksom en personlig spaning.
Det är jättebra.
Som jag tänkte att jag skulle ta nu då. Till exempel, det började igår med att jag köpte en cykel.
Inte så konstigt.
Jo, ganska konstigt.
Ganska konstigt.
Ska cykla från jobbet vid Mariatorget. Ska cykla från jobbet vid Normälastrand till Gärdet då. Måste ju ta mig förbi Slussen.
Går inte.
Alltså när jag för fjärde gången har cyklat förbi Fotografiska, då började jag gråta. Det går ju inte. Då tänkte jag så här, jag kommer aldrig komma hem. Jag får aldrig mer träffa min familj. Det började dessutom regna. Jag hade en dator i väskan och allting sånt här.
Så tredje gången Fotografiska säger, jag får inte passera den här byggnaden en gång till.
Det var samma sida hela tiden också. Mm. Så jag förstår inte ens hur det hade gått till.
Nej, de bygger ju om. Det är väldigt svårt att ta sig. Ja.
Så bygget vid Slussen, mycket konstigt.
Ja, det är konstigt.
Väldigt konstigt. När jag sen kommer hem så blir jag påminn om den här holländska mannen Emil Rattelbands. Den här 69-åringen som kräver att han ska bli 20 år yngre och gå till rätten med det här.
Aha. Wow.
Han vill alltså, Emil Rattelbands heter han, från Holland.
Just för några månader sedan så var det sig yngre.
Ja, han är 69 och vill alltså officiellt ändra sitt födelsedatum med 20 år för att han ska klara sig bättre på arbetsmarknaden och framförallt på Tinder.
Kärleksmarknaden.
Tinder, exakt. Och han har tagit det här till rätten. Han tycker att man lika gärna kan göra en namn- eller könskorrigering som en ålderskorrigering.
Ja, det är ju...
finns ingen skillnad, tycker han.
Det är nästan mer biologiskt märkligt att byta kön.
Mm. Ja.
Ålder är bara en siffra.
Ja, fast det finns ju
ändå. Och namn, liksom. Mm.
Större ingrepp känner jag att byta kön.
Ja, det är det ju. Men...
rent fysiskt.
Han har läkarintyg på att hans kropp då är jämförbar med en 45-årings.
Ja.
Han har psykologintyg på att han ska förstå vad det innebär, liksom.
Att han inte är knäpp som gör det här.
Ja, men precis.
Nej, men du,
alltså för att det här med att bli 20 år yngre, då ändrar ju så här, alltså allt som har hänt då, födslar, dödsfall, äktenskap, förhållanden, det försvinner ju då. Och det fattar han liksom, han är med på det.
Ja, men har de 20 senaste åren hänt överhuvudtaget? Hur ska han räkna på dem?
Det vet man inte, står det. Men det bryr inte han sig om.
Nej.
Utan han tog det här till rätten. Hans kropp är jämförbar med en 45-årig, säger han, säger läkaren. Och själv beskriver han sig som en ung gud. Känns det igen?
Ja, det har jag gjort några gånger.
Också roligare för han om hans partners på Tinder säger, jag dejtar en 49-åring.
Exakt.
Slash 60, det är två olika karaktärer.
Absolut, ja. Och han vill tillbaka till arbetslivet. Och så säger han så här, och jag kommer betala skatt och jobba och sånt här. Så att alla kommer bara liksom
win-win.
Få något bra utav det här. Domstolen har dock sagt nej. Det går liksom inte, han får inte detta. Han struntar i det och är bara jätteglad. Och lovar att överklaga. Det är fantastiskt, säger han. Det ger mig bara ännu fler infallsvinklar som vi kan använda för när vi ska överklaga beslutet.
Mm-hmm.
Konstigt.
Ja.
Konstigt.
Väldigt konstigt.
Väldigt konstigt. En annan konstig sak. Shamaner.
Vad är det för något?
Det är ju någon form av doktor, fast lite mer inom alternativmedicinen, va?
Alltså en shaman är, ja men det är som en häxdoktor.
Ja.
De tror ju att naturen är besjälad, kan man säga. Allting lever liksom, fullt av osynliga andar och
de kan väl driva ut krafter, andar och onda andar och se in i framtiden, tala med döda. Ja.
Så den vanliga världen är liksom fake news. Det är en illusion.
Ja.
Och det är andevärlden som är the shit.
Och det kan en shaman liksom, kopplingen mellan den riktiga världen och andevärlden.
Exakt.
De är som en sändare därmed.
De menar till exempel att om man kan tänka sig som en dockteater. Så att det är andarna som styr oss dockor. Och de har förmågan att skicka krafterna fram och tillbaka och sådär. Och på
Platon,
så sätt hjälpa oss.
Ja.
Och så precis som du säger så älskar de att trumma.
Varför det?
Det är för att det är så de här kommer i trans. Aha. Och det är så de antingen hämtar kunskapen eller kommer i kontakt med andarna som ger dem kunskapen.
Man springer inte på så mycket shamaner.
Nej, det är väldigt sällan.
Det är det man gör.
Jaha.
Gör man det?
Det är det man gör.
Om man lever ett konstigt liv.
Nej, inte alls. Om man är prinsessa. Jaha. Vår norska prinsessa Märta Louise, ja, är ju tillsammans med en shaman nu. Shamanen Durek.
Dureks.
Durek.
Durek.
En livslevande shaman.
En livslevande shaman. De har ju varit på Skavlan och alltså det här är en stor grej. Och de i Norge tyckte först coolt.
Ja.
Tycker nu inte så coolt.
I Sverige rycker folk lite på ögonbrynen när Madeleine gifte sig med en sliskig amerikan liksom.
Just det.
Men det var ändå en överklasskille i liksom societeten i New York.
Exakt. En shaman. Och Victoria med... har ju sin gymkille,
ja,
och vad heter han? Killen som har gift med Paradise Hotel deltagaren.
Carl Philip träffar en tjej från Paradise Hotel. Mm. Så vi har ju ryckt lite på ögonbrynen även i det svenska samhället.
Exakt. Men här tar hon ju det liksom lite ett steg längre, tycker man. Han är,
var det hennes personliga shaman då som hon blev ihop med? Eller
har man personliga?
Hon sprang bara på en, ja, men vad har man?
Inte som en PT.
Alltså hon är ju lite så här. Hon tror på änglar och hon är väldigt högsensitiv och så ju.
Ja, hög i alla fall.
Precis.
Uh-huh. Norges Regina Lund kan vi säga lite.
Ja, det skulle det kunna vara. Men den här shamanen, jag måste bara säga, alltså han är en sån här kändisshaman. Gwyneth Paltrow har han och så här, till exempel. Så att han är rätt så cool i shaman och kändisland liksom. Men så här var de träffades. Jag tänkte på vår relation. Första gången de träffades så säger hon till honom: jag känner dig.
Mm.
Och då svarar han: inte så konstigt. Det var förutbestämt innan vi ens föddes att vi skulle träffas.
Oj.
Är inte det lite läskigt?
Det är en stark start.
Ja, det är det. Men det är lite creepy. Alltså lite psykopat.
Ja, men om man är shaman så vet han vad han snackar om.
Jo, jag vet. Det är svårt att hävda för någon att man är shaman. Man skulle också kunna vara en psykopat eller en stalker. Alltså,
men du menar att du och Messiah hade samma samtal?
Vi får se. När han visste detta för att hans mamma är då... hela den här familjen har de här förmågorna.
Såklart.
Hans mamma är väldigt klarvariant och hon sa till honom för flera år sedan: vet du vad? Du kommer att träffa den norska prinsessan.
Oj! Det hade hon sett in i framtiden.
Mm.
En norsk prinsessa, det är specifikt.
Mm. Nu har den här... Det som hände då första gången de träffades, det var att han liksom shamanade eller behandlade henne då med trummorna och allt sånt där. Och hon berättar gärna om detta. Det som händer är att han liksom tar fram hennes... Oj. Sidor som man kanske inte är så stolt över. Alltså ens lite mörkare sidor. De kommer fram när de...
Tror man fram det? Okej.
Okay. Och sen behandlas de och då blir hon gladare.
Ja.
Så han tar fram det mörka och sen botar han henne?
Mm.
Okej.
Okay. Som ingen har lyckats med liksom norska hovet. Det finns inte de krafterna.
Och shaman är alltså ingen sån som kommer naken och har en sån här död skinn, björnskinnspäls på sig.
Nej.
Utan de har så en riktig björn liksom.
Ja.
Sen står det också på hans hemsida att han kan bota leukemi och sånt.
Ah, nu
blodcancer.
Och då säger norska folket: Durek, måste du skriva det? För det blir lite jobbigt för dem.
Ja, precis. Det är inte det första jag tänker om jag ska få blodcancer. Vad är närmsta shaman?
Nej.
Nej, men kanske det sista man tänker, men så en sista chans.
Ja, vad är närmaste nöjd kanske man tänker då.
Han är nöjd.
Men det är samma fast inuiternas.
De var nöjder.
Ja.
Någon som kan bota mig och känna dig i fotsulan.
Ja. Nu ska de på turné.
Jaha. Shamanen och prinsessan.
Den heter The Princess and the Shaman. Den heter Shamanen och prinsessan. De turnerar i hela världen, men inte i Sverige.
Nähä.
För att svenskarna är för nyfikna, tycker du, Erik?
För nyfikna?
För nyfikna.
Resten av världen tar det med en ja, nu kommer shamanen och prinsessan. Det kan man väl titta på, men jag kommer inte ställa några frågor.
Nej.
Var är shaman? Det är väl inga konstigheter.
Det är klart att det finns en shaman och en prinsessa.
Så hit kommer
men svenska,
de
jaha, varför är ni ihop? Och hur ska det här funka? Och ska han bli kung av Norge?
Mm.
Var träffar man en shaman?
De träffades, tror jag, i Indien.
Ja. Mm. Många shamaner känns som de samlas där.
Men han har något norskt påbrå. Och är från Los Angeles, tror jag.
Mm-hmm.
Och förfäder från någon stam i Ghana.
Ah.
Så han är en fin mix liksom.
Otroligt.
Men den här showen då, det är någon slags andlig show. Och de tjänar ju såklart jättemycket flis på den.
Många vill dit.
Alltså extremt mycket. Så därför tänkte jag så här. För hon säger ju att han tar fram sidor hos henne som hon inte vill känna till.
Ja.
Det är ju samma med dig.
Uh-huh.
Som du gör.
Aha. Uh-huh.
Jag får ju fram så här ilska, frustration, uppgivenhet, alla de här.
Ja.
Starka känslor som man framkallar.
Det är ju typ samma. Alltså,
ja, det är en massa...
du behöver inte ens trumma, det räcker ju bara att jag ser dig.
Men jag tänker om man, precis.
Du har ännu starkare krafter.
Exakt.
Du är superhjält, älskling.
Du är mycket mer shaman än shamanen.
Din mamma heter nästan exakt Märta Louise.
Mm.
Gör det?
Ja.
För vad heter hon?
Ja, Marie-Louise.
Oj, ja. Det här är ju obehagligt.
Eller hur? Så därför behöver jag dig nu för sista grejen, för jag har inget minne.
Nej.
Men vad sa jag till dig första gången jag såg dig?
Du sa, vi vet båda hur det här kommer att sluta.
Ja, jag hoppas att jag hade sagt jag känner dig.
Ja, men det var känner väldigt dig. Nära.
Ja, det är väl ganska nära.
Vi vet båda, oj, så var det första ord, titta på dig. Var var det här någonstans?
Var ett fotbollsbord.
Vid ett fotbollsbord.
Ja.
Vi vet båda hur det här kommer sluta. Ja. Det är ju exakt samma som
inte fotbollsmatchen du pratade om.
Du gjorde inget som att vi landade parallell.
Alltså det vet jag inte, men det tycker inte jag spelar någon roll, för det är ju exakt samma som jag känner dig.
Ja, det är lika ödesmättat.
Och vad svarar du då?
Vem är du?
Vem är? Pratar du med mig?
Det var förutbestämt innan vi ens föddes att vi skulle träffas.
Ja.
Alltså om man bara tänker
men
på ungefär vad det
betyder. Men vem är shamanen i det här? Är du shamanen eller messiah, prinsessan? Eller tvärtom?
Alltså...
Och vad heter showen ni ska ut på turné med?
Det är det som är grejen. Det enda som saknas nu, eftersom alla de här tre grejerna stämmer ju.
Allt stämmer.
Är då titel på showen.
Yeah.
Och sen är sommaren räddad.
Fy fan.
Kristina, nej vänta. Messiah, shamanen och Telia-pappan.
Kanske. Eftersom den här The Shaman and the Princess inte kommer till Sverige,
ja. Så
kan man ju gå på den här istället.
Har vi någonting mer att locka in folk med än just den här vår story om hur vi träffades där vid fotbollbordet?
Bara räcker inte det?
Nej, men vilket liv du lever. Det händer grejer.
Verkligen. Vad kan man se dig härnäst?
Nej, men det är ju den här showen, du måste ju vila ut inför den. Ska du ut på den här själavårdande?
Ja, nej men alltså man ser mig härnäst på min cykel vid Slussen.
Förvirrad.
Där är jag ungefär vid klockan 5 varje dag, mellan 5 och 8.
Förvirrad blondin på cykel.
Måndag till fredag.
Ja, det är starkt. Ja, vad kul.
Ska jag jogga i fatt?
Ja, verkligen. Jakob Ökvist, vi har väl kanske något avsnitt kvar nu innan det stora sommarlovet. Men,
ja, det hoppas jag.
Ja. Men det här var väl också en
110:e avsnittet, håll till godo.
Ja, men det var bra, tyckte jag.
Fantastiskt.
Ja, gå in och följ Jakob på Instagram, Twitter.
Vänta, det sitter någon liten människa.
Ja, det är min.
Ska jag gå och öppna dörren och se?
Det är min son.
Det är någonting.
Ja, det är min son. Låst in honom där. Ja, vi hörs sen. Hej då!
Hej då!